bug. T'es pas KLU, t'es un bit bug. Sous ce qu'elle te met, t'es rock à rock. T'es halv på ta hos mig.
Hej, välkomna till säsongs tillbaksa hållet från halvbott hos mig.
Ja, just det.
Vi har tagit en liten välförtjänt paus. Nu är vi tillbaka på, alltså kanske inte, ja nej, men jag skulle väl säga full effekt, men på en annan typ av full effekt.
En helt annan typ av full effekt. Mm. Ja, men vi hann i alla fall spela in podcast ett helt år. Och det är ju super, super fett. Vi hann ju precis på mållinjen 4-årsavsnittet.
Ja, det är det.
Ja. Och sen så hann du komma hem ifrån Kambodja. Men grejen är den att, och det har varit jättefint, för att det är många som har hört av sig och frågat vart vi har tagit vägen. Och då blir man ju himla glad att det är någon som saknar oss där ute i etern.
Det betyder att vi hade lyssnare.
Exakt.
Som saknar vår närvaro.
Det betyder att vi finns.
Tack alla som har tjatat tillbaka oss här uppe på scenen, så att säga.
Ja.
Det värmer.
Tack, det värmer som en varm lusekofta.
Mm.
Grejen är den att det är på grund av mig som vi inte har spelat in på länge. Och det är för att min bästa polare dog för 1,5 månad sedan. Så att jag funkar liksom inte som vanligt längre. Och jag har typ försökt att fokusera på att duscha och jobba så lite som möjligt. Men så att man ändå typ gör någonting varje dag. Men det är liksom, jag försöker hitta någon sorts balans mellan att fortsätta göra grejer, alltså även roliga grejer, så att man inte trillar ner i någon sorts onödigt djup grop för att man inte aktiverar sig. Men också typ att acceptera att det går åt så jävla mycket energi när man är ledsen, så att jag inte riktigt kan förvänta mig att palla med lika mycket saker som vanligt. Och att det liksom inte, mycket är ju en inställningsfråga kring hur man väljer att ta saker, men vissa grejer är bara så här djup fucking sorg som man måste acceptera att den finns där och att det tar typ tid att bli av med. Och vissa hinder är ju liksom helt plötsligt så här, eller vissa saker som inte är hinder i normala fall blir ju helt plötsligt hinder, och de är så här gå in i väggen stora. Typ det kom ju ett mail till min inbox om att vi var tvungna att förnya prenumerationen på vårt poddhotell. Och det är ju en så här pytteliten sak och superenkelt, men där vi lägger upp podcasten och jag bara shit, hur ska jag orka deala med det här? Och jag ringde dig och så skulle jag fråga om du kunde be Remi och kolla på det. Och jag orkade inte ens formulera frågan typ. Och sen så till sist så här samlade jag kraft. Och typ efter så här flera timmar hade jag lyckats skriva frågan till Remi som löste det. Tusen tack Remi. Men så här superenkla saker som blir helt, helt orimligt jobbiga. Alla som har gått in i väggen någon gång kan jag tänka mig vet vad det är. Jag har aldrig gjort det. Så att, men det är just så här, när man bara tittar på en sak, bara, det här är världens enklaste sak, men så funkar inte det att göra. Man blir helt handikappad. Och så där har jag varit på jobbet också. Typ, mitt jobb går ju lite ut på att jag ska så här, orka argumentera för varför jag ska orka döpa, eller vilja döpa ett varumärke till sig eller så. Och sen så övertyga en kund om min vision. Men nu har jag assvårt att orka och stå på mig och argumentera. Så att så här, om jag lyckas argumentera så måste jag lägga mig ner och sova i 14 timmar efteråt. Så att saker är lite annorlunda än vanligt. Och det, alltså, en av de irriterande sakerna är också att jag känner att jag hela tiden vill påpeka att jag går igenom det här. Och det är för att jag känner mig helt annorlunda i huvudet, men att det inte alltså det syns inte alls på mig. Och det är det som är så läskigt, för att jag känner mig helt annorlunda, så att jag vill liksom urskulda mig hela tiden för att jag känner att jag fungerar på ett helt annat sätt. Så att, som att jag testar att göra allting med en rymddräkt för första gången, typ så här. Aha, plocka blommor var tydligen assvårt med rymddräkt, eller typ aha, kontakta DNs kundtjänst för att man har glömt lösenordet var typ också tydligen jättesvårt. Och sen så är det lite så här, om någon frågar hur jag mår så kan jag inte heller hålla käften och låtsas eller och bara så här, ah, men det är bra. Det skulle ju vara jävligt mycket enklare, för då skulle Dan bara flyta på lite smidigare. Men sen så har det typ lite som det har blivit som att säkra ett sanningsserum också. Så att jag pallar inte ljuga, så om någon frågar hur det är så är det nästan så tvångsmässigt att jag bara nej, det är inte bra typ, för att jag inte jag vet inte, det har blivit något så här knäpp i huvudet att jag inte vill ljuga och säga att det är bra fast det inte är det. Så att det blir lite så hackigt, och särskilt typ när vi går runt på stan och så träffar man någon så bara hur är det? Så bara nej, det är inte bra. Så bara nästa person så bara nej, det är inte bra. Alltså det blir så här, till sist vill man bara men okej, håll käften. Jag orkar inte ens prata om det här, men nu vill jag bara gå hem och sätta mig i en fåtölj typ och inte, ja.
Men det är skit som vanligt.
Ja, det är det. Skit som vanligt. Mm. Men det här är ju första gången jag är med om den här sortens sorg, så att jag har ingen aning om hur det kommer utveckla sig. Men typ passa på att lära sig och ta det på ett så bra sätt som möjligt och lära sig saker av det liksom. Och en av många saker som jag har kommit på som inte jag, och det här stämmer säkert inte för alla människor alls, men en av de saker som jag har kommit på är att jag tidigare själv har aktat mig för att störa folk som har förlorat någon eller varit med om något asjobbigt. Mm. För jag tänkte att den personen säkert skulle uppfatta det som störande om man bara beklagar sorgen eller hur är det så här. Men jag har inte alls tyckt att det är störigt. Inte en enda person som har hört av sig eller liksom sagt så här, jag beklagar sorgen eller vad som helst, har jag tyckt har varit störigt. Utan alla som har sagt någonting och alla som har reachat ut har jag uppskattat. Och sen så behöver man inte svara, för man orkar inte det alltid. Fast jag har ändå uppskattat det alltid. Och jag upplever inte heller att det har funnits något som någon kan säga som känns fel att säga. Man tänker ju så här, nu sa jag fel typ. Men så tycker jag inte heller. Andra kanske upplever det helt annorlunda. Men så har inte jag känt. Och det är väl typ, det är därför vi inte har spelat in. Men det blir ju, man vänjer sig vid tanken av sorg. Och man lär sig göra saker med sorg. Så att det går ju, nu känns det här inte så jobbigt i alla fall.
Mm.
Så här är vi.
Jag vill bara säga, jag kände inte den här personen jätteväl, men det var jävligt, det lilla jag fick träffa var en jävligt, det var en fet upplevelse. Man fattar att det fanns ett helt universum där som jag är mycket sorgsen över att jag aldrig kommer att få öppna. Det är som ett helt bibliotek som bara brinner inne med sjuka kunskaper. Och det tycker jag är det är lite sorgset. Eller lite sorgset. Det bara, alltså det kunde gjort så mycket för så många. Och gjorde det såklart under tiden också. Men kunde fortsätta göra det. Och kunde göra det mycket mer, eftersom ja, man fattar ju någons potential när man möter någon liksom.
Mm.
Grym snubbe som är in i fan.
Ja. Ja, verkligen. Nej, jag kan inte prata om det. För jag bara,
nej, jag fattar. Vi behöver inte, om du vill så kan vi gå vidare. Annars så kan vi fortsätta i en annan riktning fast i samma ämne.
Vi kan gå vidare. Vi kan dricka lite läsk.
Mm.
Och sen så kan vi gå vidare.
Vi dricker lite läsk. Det läsk är gott. Nu dricker vi läsk av okänt märke. Skål.
Skål.
Jag vet inte riktigt hur man går vidare, hur man raskt hoppar vidare från
en sån
här
sak. Det är så jävla svårt att gå vidare när någon sitter och gråter.
Nej, men jag vet inte, det är liksom, det finns inget sätt att raskt hoppa
nej,
vidare.
Det finns inget sätt att raskt gå vidare.
Det är det, man får bara låta det oraskt rinna av.
Ja, verkligen.
På något sätt.
Verkligen. Det är ju absolut ingen rekommendation som man ska så här, sända ut riks, men någonting som funkar som ett tillfälligt plåster som jag har märkt. Jag har aldrig haft så stor glädje av alkohol tidigare.
Okej.
Okay. Alltså om det är så att jag behöver så här bara, ja men okej, nu har jag, just ikväll har jag ingen lust att tänka på det här.
Mm.
Då kan man gå ut och supa. Och jag tycker att det lägger sig som ett ganska bra plåster. Jag har också testat, jag har testat att röka, jag har testat lite av varje. Men jag tycker att så här, psykedeliska droger och allt sånt som får en att tänka och känna mer. För min del har det varit, alltså fy fan vad det inte har varit hjälpsamt.
Till och med kanske weed kan
vara. Ja, nej, weed funkar inte heller. Alltså jag har aktat mig för det.
Men, nej, men fan, vissa är ju av det, alltså när man går ut och krökar bara en vanlig kväll, så bara boostar det glädjen. Oftast för att man hänger med ett glada människor och ja, det bara är glatt sådär. Men vissa blir ju liksom, Alltså du vet, jag har hängt med folk som har fått så nästan alltså, sorgpsykoser på alkohol också.
Liksom, är det så?
Visst,
på alkohol?
Alltså, ja, men fan du vet någon som sitter och bölar på den lokala husfesten.
Jo, det är
liksom.
Sant.
Oh my god!
Det är fan alltså, sant vet, alltså.
Och de finns ju fortfarande. Det är bara det att liksom Darwin har ju gallrat ut dem lite mer. De är inte ofta liksom på samma krog där man själv är längre. De finns, alltså ibland ja. Händer det ju, men inte så jätteofta. Men jag föreställer mig att både du och jag har lättare att tippa över på liksom en annan sida när vi tar till alkohol.
Ja, gud ja. Nej, jag tycker alkohol funkar lite ja, men som ett väldigt tillfälligt plåster på sorg. Det hjälper ju inte, alltså det blir ju, om man blir bakfull så är det ju skitjobbigt dagen efter. Då gråter man ju dubbelt så mycket dagen efter.
Just det,
men om man bara typ tar några drinkar liksom.
Ja.
Också ladd, som absolut inte är en personlig favorit, funkar. Man blir lite så här, ja men fuck it, typ la 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 la.
Men är det inte för att man har liksom då... lyckas man liksom tänka på någonting annat en liten stund.
Jo,
alltså,
exakt.
Att man dricker, för ofta man, jag antar att man sitter liksom och dricker 2-3 drinkar själv liksom på Banana Lounge i fönsterrutan där.
Nej, då blir det ju genast deppigt. Det spelar ju ingen roll. Att,
2 glas att rent gin i fönsterrutan själv på Banana. Nej, men så det är väl för att man liksom har ofta, man går oftast ut med någon som är trevlig och prata med.
Ja.
Så mycket, mycket sorgbearbetning kan man ju säkert också så här, ja men hänga med bra folk liksom. Alltså så touchar man ämnet jättemycket i början. Eller inte touchar, då bor man i ämnets pöl.
Ja.
Men så liksom klättrar man upp lite ur gölen liksom. Man liksom klättrar sig upp och ligger och solar lite. Men sen så bara, fan jag ska ner i gölen några gånger till liksom. Och sen till slut så lyckas man kravla sig upp. Liksom, jag tror man kan kravla sig upp snabbare om man har bra folk runt sig liksom.
Ja, definitivt. Och det går ju snabbare om man också dealar med det. Ja. Alltså jag kan ju tänka mig att många tar till någon sorts bensoliknande variant för man inte kan känna någonting. Men då kommer man ju inte framåt med sin bearbetning. Det är ju bara att skjuta upp alltihopa och samla på det till ett lite jobbigare nystan. Som liksom, man bara, men jag borstar håret imorgon istället när man är på festival och så bara vaknar man upp med en fet dread i nacken liksom.
Så vi kan tipsa om alkohol som sorgebearbetning.
Exakt.
Nej, men det är väldigt individuellt. Det är ju det som allting och liksom om man har lätt att bli om man gråter på alkohol ofta.
Ja.
Om man är, vad fan vet jag, om man är i en relation där man oftast står i slutet av festen och typ så här, fan kunde du det igen? Men den fick allt mot mig. Om du står så då ska du liksom kanske bara thug it out och bara hänga hemma och titta på Netflix tills det gått över. Men om du lyckas tänka på annat liksom än det ibland när man går ut så är det ju värt det. Även om man inte lyckas med det hela tiden när man går ut. Och så.
Ja, exakt.
Men om man lyckas få liksom lite... I början så finns det ju liksom ingen lucka. Alltså i början är det ingen lucka. Det är så kompakt blöt filt med noll möjlighet till ljusinsyn liksom.
Ja.
Sen så får man liksom lite lucka.
Den har varit så sjuk. Eller jag liksom sån sorg så att man bara när man jag inte ens orkat kunna titta folk i ögonen för det är för mycket energi liksom som kommer in när man tittar någon i ögonen så jag bara så här, gått med nedfälld blick som ett aspi typ så här flera dagar.
Solglasögon. Alltid.
Solglasögon ja. Mm. Jag har typ haft solglasögon i en och en halv
månad. Det är en kompis mossa som är en mycket berömd svensk konstnär. Någon ögonsjukdom som gör att hon har väldigt känsliga ögon.
Ja.
Som får ha solglasögon hela tiden. Det är så jävla bärdare.
Fan vad
G. Ja, men nu,
hur gammal är hon? Typ 60?
Nej, jag alltså, 60. Mm. 60, jag vet inte, 60 plus liksom.
Ja.
Fan, tänk om hon är 50 plus. Fan, jag vet. Hon är jävligt bärdare i alla fall. Karin Bor som du hörde big up det, alltså, du vet, vi har varit på så här när Sara släppte en film så var hon där det var någon solglasögon fan var mest badass på hela festen. så skaffa någon remiss. Jag har en kompis också som heter Dolla. som var med i, och han hade en kompis och båda de var crips från LA, och den ena hade en och den ena berättade hur han gjorde för att få ha solglasögon på kåken hela tiden. Han bara, yeah, huge advantage was my shades, man. Han hade skaffat intyg för att han var synskadad och hade känsligt ljusintag av en doktor. Så han hade shades på 10 år på kåken i solglasögon. Det var en synfrihet.
Vad clean. Det är någonting väldigt särskilt med solglasögon. Jag var ute på en liten barrunda med sista bossen häromdagen. Och antingen fick vi inte komma in eller så blev vi utkastade. För man får inte ha solglasögon inne. Folk tycker att det är liksom too much. Mm. Det är såhär, nej men ert sällskap är tyvärr inte välkomna här inne. Eller typ såhär när jag kom till första stället och mötte upp dem, så bara nej tyvärr, det blir inget, ert sällskap är cut. Mm. Man bara okej. Bara på grund av solglasögon typ. Mm. För det var ingen som misskötte sig eller så.
Nej, men det är på något sätt liksom den yttersta formen av... alltså folk tycker det är respektlöst liksom, att ha solglasögon när man går in på... Alltså det, de tycker att man har någonting att dölja. Då, bakom solglasögon. Mm. Det var något skämt som var så här, solglasögon inomhus så att folk vet att du garanterat har knarkat.
Skrytsam.
Ja, exakt. Man bara, ej, checka mig. Jag har garanterat tagit någonting. Det kan ni vara så jävla säkra på. Tronad rutor, garanterat kriminell aktivitet bakom.
Exakt. 100%.
Neddragna rullgardiner, garanterat kriminell
aktivitet. Synd att det är så jävla ballt med tonade rutor.
Ja, men det, man får ju ett sånt gigant, alltså jag vet inte, det är liksom ingen kan se själens spegel liksom. Det är en sjuk grej. Jag gillar, alltså jag har ju slipade solglasögon också. Som jag går ut en dag med solglasögon och solen hinner gå ner liksom. Om jag tar med solglasögonen då är jag helt blind. Alltså, då är det bara alltså, så jag får välja mellan att se ganska mörkt fast bra eller se ganska ljust fast dåligt. Då väljer man ju att se sjukt ballet fast mörkt liksom, det blir lite mörkare. Så nej, men fan, jag är ett stort fan av solglasögon i alla miljöer. Det, jag tycker det är var människas rätt att få dölja själens spegel för alla rövhål.
Jag håller med. Jag tycker att det är jobbigt att prata med folk som har solglas. Alltså, inte jättejobbigt, men jag tycker att det lämnar ju den andra personen lite hanging, den på andra sidan av glasögonen. Det är så här, man bara, vart ska jag kolla? Ska jag kolla dig i den här spegeln typ, eller så?
Ah.
Så känner man sig lite töntigare på andra sidan.
Nej men fan, ja men exakt. Alla borde ha solglasögon hela tiden. Det borde vara ett privilegium att få se varandra i ögonen.
Jag har hört att mycket av D-vitaminen, som är så viktig, en nyckel som låser upp många andra vitaminer, den sugs upp i ögonen mycket. Har jag läst. Men det är jag är inte läkare eller forskare eller någonting sånt, så jag är inte 100% säker på det här. Men jag har läst det i alla fall.
Jag tittade en gång på en sci-fi-film på 80-tal där det var någon som tog ett knark som heter Crystal. Alltså man droppade i ögat.
Ah.
Finns det något knark som man droppar i ögat?
Syra, jag har sett folk ta syra i ögat. Okay. För det är ju mikrogram liksom. Så att det är ju inte så att det fräter i ögat eller något sånt.
Fan vad nice att bara
det är, alltså,
snusa syralappar i ögongloben.
När jag såg det så tänkte jag, usch, fy fan. Nej, men för att just när det är så här gimmick-knarkande, när folk har någon extra gadget liksom.
Du menar rövpump?
Ja, men alltså verkligen rektalpump, kanyl, vad fan som helst. Och ändå så är det äckligast. Ska
du snacka skit om min rektalpump?
Nej, förlåt. Jag gick över gränsen.
Fan, alltså du... Fan,
klart du ska ha din rektalpump.
Alltså, ta vad du vill från mig. Men du tar inte min rektalpumps. Du tar inte heden ifrån min rektalpump, förstår du?
Respektera det.
Ja, men fan, det finns jävligt många olika sätt att ta droger. Och vi tycker inget är sämre än något annat förutom att skjuta. Det tycker vi är helt jävla sämst.
Vi tycker också att ta saker i ögat är ganska sämst. Alltså.
Nej, det tycker jag.
Jag tycker det är lite för gimmick.
Alltså jag uppmuntrar en bra fylla rakt på hornhinnan.
Yeah.
Finlandia, rakt ifrån. Vad snapsa med ögat. Nej, jag vet faktiskt inte om det finns någon drog som man skulle kunna i framtiden liksom ta, nej, alltså som man behöver ta i ögat.
Fy fan vad roligt, då kommer jag tänka på min pappas historia. Sist vi var i Tammerfors och besökte hans gamla hemtrakter, så berättade han att uppe i det där huset där brukade vi sitta och spela kort med två bröder, och det var så jävla litet i den där lägenheten, så att man, alltså när man hade satt sig så var det liksom så svårt att resa sig upp och sen hämta en ny bärs, så alla satt där liksom framåtlutade över kortbordet och spelade kort med varsin slang med öl inkopplad i röven som de hade så här stoppat ner bakifrån.
Alltså vilka jävla kingar alltså. Alltså det där är fan en riktig skäl.
Det var bara för några månader sedan när vi var där. Åh, i det där huset. Jag minns två bröder.
Åh, vi fan alltså, åka på en sån city tour, en sån gul buss med din farsa i Tammerfors. Och upp i det där huset, där rövpanna vi ölslatt.
Exakt så. Åh, 80 kinesiska kort.
Nej fan, det är någonting som hade varit jävligt. Den touren hade jag åkt med på.
Den touren finns kvar.
Förinspelat den... med såna här kartor som vi håller ut. Ja. Fast i Tammerfors, där man kan kolla alla olika hus där.
Men vi åker över så fort den här pandemin har blommat ut.
Rövpandemin.
Nej!
Kanske heter rövpandemin
tour. Rövpandemin tour.
Fan, ska vi rycka av det här jävla plåstret?
Ja! Okej, okay, berätta vad du har i din hand. Här har vi ett brev från HD.
Ja, nej, men alltså, fan, det här är ju... Jag tänkte göra en liten unboxing-video av mitt brev från Högsta domstolen. Jag har faktiskt ingen aning vad det kommer att stå i. Eller jo, jag har visst en aning vad som kommer att stå
i. Okej, och lite för nya lyssnare då. Detta har hänt. Ja, okay. Det har varit en jävla härva sedan 2 år tillbaka. Men ja, du har i alla fall du har kommit till hovrätten.
Jag har skrivit en rapplåt om en polis insatser mot min och det satta spelning på Kägelbanan. När säkert många som lyssnar på det greps och förlorade sina lämp och sånt. Och då gjorde jag en låt till polisen som uttalade sig om att man inte borde boka sådana band som Fred Larsson och Rudi Zäta efteråt. Så gjorde jag en låt. Jag gjorde en låt som hette Då ska hon skjutas. Och det gick så här, då ska hon skjutas och då ska hon skjutas. Är du född i ett ghetto? Tjäna mer än din rektor. Ja, då ska du skjutas. Ja, då ska du skjutas. Ser du ut som en stjärna fast puket är mangas. Ja, då ska du skjutas. Och sen så fick de det på något sätt till, jag menar, att det var en olaglig låt. I hovrätten. Jag blev friad i tingsfälld i hov. Och sen så ska vi se. Och sen så nu är det då sista. Nu är det sista divisionen. Nu är det slutspel kan man säga. Så då har jag fått ett brev från Högsta domstolen. Men jag vet inte riktigt vad det står i brevet från Högsta domstolen. Så jag tänkte jag skulle göra en liten unboxing-grej för er här. Och ska kolla vad det står. Okej, jag ska inte läsa upp någon namn här, för det var ju det misstaget jag gjorde senast.
Ja, just det var det som blev fel.
Det är nästan bara namn skulle jag nog säga. Det är bara papper med olika namn på.
Överklagat avgörande, Svea hovrätt, dom, målet föredras. Högsta domstolen beslutat att riksåklagaren ska svara skriftligen på överklagandet.
Okej, enligt, jag pratade med Vick lite och det betyder att det inte liksom De slängde inte det på sophögen direkt, men det är säkert en lång väg kvar till rättegången liksom. Det tar säkert sjukt lång tid och så.
Fan, jag tänkte på något annat precis när du läste upp vad det stod i brevet. Jag missade alltihopa. Jag zonade ut.
Okay. Jag kan säkert
ändå inte fatta vad betyder det där?
Nej, men jag fattar knappt själv. Så jag
har
jag
du gått vidare också till nästa?
Jag har gått vidare till semifinal! Så fallet Fred Larsson och Annika Ljung lever då alltså fortfarande. Och det är alltså inte säkert att det är olagligt att skriva rapmusik. Utan det finns då alltså fortfarande en chans att den här låten är att man lagligt får göra den här typen av musik. Och det gör mig glad. Det gör mig jävligt glad. Så fan vad fett. Om någon från HD hör det här så är det ju extremt viktigt att det här målet tas upp. Alltså ju förr desto bättre. För det här kommer liksom inte att, alltså om det går att göra någonting i konsten så kommer det förr eller senare att hända liksom. Och om det har hänt en gång så kommer det förmodligen att hända igen och då är det bra för folk att veta hur man ska bete sig i det läget. Hur ställer sig Sverige i frågan liksom? Ja. Det är bra att veta för alla inblandade. Jag var på en skola ju, eller vi var på en skola. Och pratade med vad barn eller så här gymnasieungdomar tyckte om det här. Och det var ju väldigt, alltså de var ju väldigt eniga om att det här är en rapplåt och inte ens en speciellt liksom jättegrov våldsskildring heller.
Ja.
Så det känns ju väldigt bra att man så här, ja men att en enad de var smarta unga liksom, jävligt smarta unga.
Ja.
Som hade diskuterat det här i grupper i skolan. Så det kändes fett. Och på YouTube är det liksom, där är ju alla helt eniga på alla, ja men i alla kommentarer överallt så är alla helt eniga att liksom, ja men hon har lite för dåliga, ja men meriter sen tidigare. Ja. Alltså man fattar att hon inte riktigt fattar vad hon håller på med liksom.
Ja.
Och
sånt blir så farligt också
för. Ja, det blir jättefarligt
för då blir liksom, det får ju så jävla negativa konsekvenser för alla andra poliser, massa poliser som sköter sig och sitt jobb jättebra liksom.
Det är ett sjukt problem liksom. Ja. Alltså det är att det är ett fåtal rötägg, men det är lika bra att bara rycka av plåstret direkt liksom, att hålla på och tänka så mycket.
Ja.
Så där så.
Ja. Okej, men vad spännande. Så det är fortfarande.
Ja, nej men det
you're still in the running of becoming America's next top model.
Still in the running towards becoming America's next top model. Jag tycker det är sjukt spännande att se vad lagen sätter för gränser, hur långt man får gå som konstnär. Det är något av det mest spännande i hela mitt liv. Alltså, ja. Det är det jag undrar mest över, ja. Alltså personligen. Det är den frågan jag alltid har ställt mig, vad får man göra? Vad får man göra i det här ämbetet? Så det ska bli skitkul att se. Det ska bli skitkul att se. Vi har ju också haft fan världens jävla, alltså jag berättade för en kompis idag. Jag berättade för Sam när vi käkade om Krangalan.
Krangalan
att vi en gång om året delar ut priset till årets brunt, årets grönt och liksom letar upp folk som vi tycker har haft jävligt bra kundservice och som, nej men fan, alltså mycket är det väl ett helhetsintryck av typ så här en bra, ja men en bra jävel som har gjort andra konstnärliga grejer också som liksom inte, ja men förstår du vad jag menar?
Ja.
Alltså att det är många, alltså många, jag säger inte att alla är så, men många som säljer knark. Mm. De gör ju det för att köpa tid, för att kunna göra någonting annat. Alltså för att de inte vill jobba, för att de vill göra konst samtidigt.
Ja.
Därför säljer väldigt många droger. Och när man då ser att någon gör skitbra konst liksom. Och så till slut så slutar de att sälja droger och gör bara det. Det tycker jag är ballt. Alltså det är, för egentligen är det ju inte liksom folk på gatan som ska sälja droger i slutändan.
Nej.
Utan folk på gatan ska göra konst. Och så ska någon ha en affär och sälja knark.
Mm.
Nu är det.
Precis.
Så, men tills dess. Tills dess så springer det runt liksom tusentals härliga ungdomar på gator och torg och hjälper folk att få tag på nästan alltid helt okej produkter liksom. Det är väldigt, alltså man ska säga det är väldigt liten procentuell del som gör ett dåligt jobb. Och det är väldigt, väldigt liten procentuell del som med flit säljer något. Alltså som någon annan kan råka illa av.
Ja.
Då ska man vara ganska cold-hearted. Liksom. Det finns ju, men det är inte så jättevanligt. Man har fått, nu under corona så har jag rökt lite weed som inte riktigt har tagit. Mycket CBD, liksom rätt lite THC. Så det har varit en liten problem nu under coronan, tycker jag. Men annars, fan, fantastiska produkter av alla inblandade.
Ja. En applåd, helt klart.
Alltså satan vilket jobb alla kranarna gör runt omkring i Sverige. Och fan, big up till er. Alltså, det är så kul att se hur ni jobbar och hur duktiga vissa har blivit. Och så här, både på att ta hand om, ja men fan, det är ju som att sälja jultidningar. Liksom, man fattar att de kommer att ta sig någonstans, de som kan sätta upp en egen sån verksamhet. Det är där jag kommer headhunta. Alltså de bästa kranarna om jag skulle anställa någon till något företag liksom.
Ja.
Det där är folk som gör hela, som har gjort hela kedjan, som har satt ihop hela, som är smarta nog att sätta ihop en hel kedja med liksom massa kunder, turer, hämta och sen dessutom allt alltså fattar du, det är olagligt hela tiden också. Så man måste göra det.
Och så måste man vara trevlig och skön och
det är sjukt viktigt. Om man inte är trevlig så åker man dit direkt.
Ja.
Det är det.
Så att det är ju företagsamma gossar och jäntor.
Ja men verkligen, verkligen.
Och Krangalan finns att se på din YouTube. Det är där den ligger uppe, eller hur?
Ja.
Där för ligger, er som inte såg den live.
Ja just det, Krangalan ligger på YouTube. Och där har vi, alltså vi hängde och bara gjorde jävligt roliga sketcher och intervjuer och hade med våra vänner och bra kranar.
Intervjuer med, Linus Eje med,
Odesäta är med,
Lille Åbo, Jenna är med.
Jenna, fan den var jävligt nice alltså.
En snubbe från Avkriminalisera.
Cannabis, han var jävligt fred.
Ja,
vad hette han? Otto.
Otto.
Han var jävligt nice tycker jag. Han berättade att Avkriminalisera Cannabisgruppen på Facebook har blivit något som heter Shadowbannad. Så man måste söka exakt på Avkriminalisera Cannabis för att hitta fram till deras grupp. Så det kan vara ett litet tips om ni lyssnar på det där, om ni inte hittar den gruppen. Liksom. Det finns säkert också liksom lite så grupper som heter något liknande. Eller så. Men försök hitta den rätta. Ni kan se om jag är med i den. Så är den rätta.
Nej men det var till lyckat. Så vi körde en nedräkning till 420 den 20 april alltså. Och sen så där tog Dois TV vid och sen så streamade Odyssäta också på sin kanal hela 420-dagen. Så att det var en herrans massa streaming.
Ja, fan, jag
i trevlig ton.
Fan, jag var där så sjukt länge.
Ja, vi var där så jävla länge.
Ja, fan, vi var
man får inte nog av den där.
Nej, fan, alltså, när man, alltså, det där är verkligen Alice i Underlandet vibe. Alltså.
En helt fantastisk konstlokal.
Mm.
Där vi har gjort fester tidigare innan corona och där folk håller på att utveckla sina egna konstprojekt. Varje gång man kommer dit så hänger det något nytt superfett konstverk på en vägg helt så här upplyst och... Nej, det är magiskt att vara där.
Ja, det är grymt. Någon fråga här i live när nästa Albottos May-avsnitt släpps egentligen?
Ska vi försöka... Vi får snacka med Remi, men vi kan försöka släppa det på lördag.
Norges national då, eller?
Ja,
eller ska vi göra det?
Det vore jättefint. Det är den 17.
När är det? Är det länge till, eller?
Ja,
15, 16, 17. Nej, det är bara 2 dagar ju.
Ja, alltså det är torsdag idag. Och vi brukar ju släppa på lördagar så att vi borde ju släppa det här på lördag.
Vilket datum då är?
Men den 16. Den 16.
Okej, men det är ju den 17. Alltså då blir det vaken. Man får skarva lite. Alltså, vi hade ju ingen 420-gala heller. Vi räknade ner till 420.
Det var 420-gala den 19.
Ja, nej, true that. Vi skarvar lite. Alltså, vi gör väl vad fan vi vill. Det är väl 420.
Ja, vad fan vi vill. Det är vår podd.
Det är vår podd. Ja. Nej, men fan, nu ska vi nu ska vi försöka spela in. Vi spelar in varannan vecka, va?
Vi brukar alltid släppa varannan lördag och nu har vi haft över 1,5 månads paus, tror jag. Men fan, folk tar ju sommarlov och grejer, det är ju corona också.
Ja,
det känns
alltså,
som att...
verkligen. Ja. Alltså verkligen, jag tycker fan vi har varit i hade jag...
Alltså vi körde varannan vecka i ett helt år. Det är helt sjukt.
Ja, nej,
kontinuitet
det är...
på det.
Ja, nej, det kan ingen kräva av någon.
Nej, inte av någon.
Nej, men alltså fan. Okej, säg någon... som...
Okej, okay, säg någon.
Säg någon som gör det. Ja, till exempel Albin. Han har 4 poddar i veckan med olika gäng. Okej, okay, men säg en till då.
Ja, men säg någon annan då.
Alltså, okej, det finns väl folk som jobbar jävligt hårt. Och fan,
ja, okej. Okay.
Men vi försöker röka lite hasch emellan något också.
Jag har spelat tennis idag till exempel.
Exakt.
Hur skulle jag kunna ha tid med...
Jag har spelat liksom... in en mixtape med Budge Stanks. Ah. Nötmix, Strict Ignition. I helgen. Riktigt bra. Den handlar om att vi är de enda 3 rapparna i gamet med 3 testiklar. 3 konfirmerade testiklar. Och där finns låten Half Naked Man Walks a Goat in the Rain. Som vi kommer att spela i slutet av den här den här podden. Så kan ni föra Budge the Hanks och Robin Jaws i låten Half Naked Man Walks a Goat in the Rain. Den är, ja, jag tycker den är fan skitnice. Alltså. Jag tycker den är skitnice.
Det var den jag hörde precis innan, va?
Ja, den är sån Nirvana-trap. Och så. Mm.
Det har ju livestreamats en hel del och jag tycker ju att det är... Jag tycker ju personligen att det är lite roligare att kolla på sketcher och sådär typ. Eller du vet, när det är lite mer program typ som livestreamas än bara DJ-set. Jag tycker DJ-set är ganska nice att ha på i bakgrunden i och för sig. Jag har varit med på några livestreamer.
Hur har det känts?
Den första jag var med på, det var typ den roligaste. För att då hade de ställt en liten kamera bredvid mig. Mm. Så att de streamade tillbaka, eller folk fick skicka tillbaka liksom från sina vardagsrum. Så då var det en massa festliga folk i typ partyhattar och grejer som streamade från sina egna vardagsrum och bara... Och det tog ett tag. För jag stod liksom i slaktkyrkan.
Ja, ja.
Fast den var ju helt tom. Och det var bara typ så här, det var 5 ljudtekniker och bildtekniker och en ljuskille. Och ett bara stort tomt dansgolv. Och så gick man upp där och bara, wow, vad weird det här känns. Och sen så var det massa folk som satt hemma och kollade på det. Och det var precis i början av den här streaming-grejsen också. Så att det var inte så många som hade sett en livestream. Så det var lite extra många som liksom klickade in då, kan jag tänka mig. Och det var först efter ett tag som jag upptäckte den här lilla kameran bredvid mig. Och att folk skickade tillbaka liksom, och festade i sitt vardagsrum. Och då blev det helt plötsligt askul och slappt att spela. Då kändes det liksom inte ensamt. Men fan, vad weird det är. Att gå över från att spela inför publik till att spela liksom...
Ja, nej, jag gjorde också med Lilo och gjorde jag en livestream i Uppsala.
Ja.
Det var också en speciell upplevelse.
Ja.
Jag hade ganska roligt. Man kan ju knulla lite med kameran om det är liksom en kameraman som är en i ansiktet. Liksom.
Ja.
Då kan man köra lite mot den. Då har man i alla fall en person som liksom så här, som verkar intresserad. liksom man ser ju inte alla de som liksom kollar på den där streamen.
Nej.
Så det hade ju varit en jävligt fet grej om man hade sett allas vardagsrum liksom uppradade på en gigantisk jävla stor
superscreen.
52 tummare med olika vardagsrum.
Ja, men så det tyckte jag var den roligaste livestreamen. Sen så gillar jag att kolla på livestreamen. Deutsch TV och typ det gänget, de har ju gjort livestreamer som jag tycker är chill att kolla på, för att då har de liksom haft lite soffer i bakgrunden, då typ ser man folk stå och parta och mingla lite i bakgrunden så att det händer någonting mer än att
tittade du på den livestreamen som du var med i slaktkyrkan?
Nej.
Kunde man titta på den efter?
Nej.
Den var
alltså, jag har bett om att få se den, men jag var inte så jävla ihärdig när jag frågade, så att jag har bara frågat en gång. Man får nog fråga fler än en gång.
Lyssna på det här konceptet och anmäl intresse om ni är sugna på att vara med i Golfbollsmiljonären.
Ja.
Det går till så här. Jag och Malin står med en järnia uppe på valfri höjd i er by. Och sen så svingar förslagsvis Malin ut bollen rakt ut i er by. Hon står med en hink med bollar. Och när det låter... Då börjar Golfbollsmiljonären. Den som rutan landar hos har vunnit ett DJ-set till frukosten. Vi tänker oss att den ska landa i frukostjuicen och så här en liten glad tjock pojke. Det skvätter juice över hela familjen och bara yeah!
Och de vinner en familjen vinner en frukostfest för hela familjen.
Alltså där har du, det där är värt mer än alla pengar på jorden skulle jag säga. Lite ja. Underhållning till flingorna.
Och in kommer vi och hela familjen dansar. Yay! Och så har vi en speciell dans som vi tyvärr inte kan visa er nu för att det här är en podcast med bara ljud just nu.
Ja. Så det är liksom, där har ni golfbollsmiljonären och anmäl intresse i mina messenger, i DM om ni vill att just er by ska vara med i golfbollsmiljonären. Så att anmäla en hel by.
Alltså det kommer ju vara Jönköping igen som tar hem det, det är alltid Jönköping.
Det är alltid Jönköping.
Alltså det är sånt jävla bra tryck på folk i Jönköping.
Ja, det är
Jönköping. Det är såhär, wow, typ. Man bara, vi åker E4-an, E6-an eller någonting sånt. Och då bara, wow, Jönköping, stanna i Jönköping.
Jönköping. Folk har grejer i Jönköping, vi måste stanna till i Jönköping lite. Det finns golfbolls. Det finns folk som vill bli miljonär och inte vilka miljonärer som helst. Golfbollsmiljonärer. Ja, nej, så anmäl ditt riktnummer till golfbollsmiljonären i höst. Skulle du vilja stå utanför en sån här viktigt kulturellt
tror
event?
Inte det,
skulle
bror.
Inte tro det, när grannen sitter där när du tittar in genom grannens fönster och den har förvisso en sandrigt köksfönster men en sån jävla fest till frukosten. Då sitter du där med din familj och bara och din son undrar så här: pappa, är inte vi miljonärer? Och du får säga jo.
Golfbollsmiljonärer, min son.
Exakt.
Yay!
Och så sitter de där inne i husen jämte och äter liksom sina torra mackor och tittar när diskoljuset slår. Och 12-tumsbasarna bara vibrerar i fönster.
Men det här får vi vänta med till efter rövpandemin.
Ja, nej, men det är rövpandemi-tour.
Ja, exakt. Och vad har mer hänt? Du har släppt en EP.
Jag har släppt polisförhör EP med en låt som bygger lite på ett polisförhör som jag gjorde på Almedalen. Där en polis snackar mycket om kåren då. Och säger så här: ja, men det är klart, om jag bråkar med min fru eller mina barn, då är det klart att det går ut över dig. Ja, men det är inte så bra. Nej, det är klart det inte är bra. Men vad gör man?
Men han är ändå skön.
Ja.
Jag gillar verkligen
honom. Alltså, verkligen.
Och jag tycker också, för du har ju en ljudinspelning i den låten med den polisen. Mm. Jag tycker liksom att den ändå gör, alltså, den är rolig. Den är fett rolig. Mm. Den visar på ett väldigt intressant sätt hur det funkar. Mm. Men jag tycker han går ur det med heden i behåll ändå.
100%.
Han är bara straight up.
Ja, liksom.
Det är liksom ingen, alltså... Så det är ju inte heller att du gör narr av honom.
Nej, men det är bara en pratstund om hur det funkar.
Jag gillar den.
Det är en pratstund om hur det funkar. Så det är liksom ingen... Ja, men han, det är ingen cover-up. Liksom. Han blir så tagen på sängen så han bara spottar exakt hur det funkar.
Ja.
Helt ärligt liksom.
Ja.
Och fan, ja, det är bara så det funkar. Och det är ju fucked up.
Ja.
Ja, men kåran, det är ganska fucked up om man sitter i en bil och det sitter sex personer och någon säger så här, ja, men ja, om någon säger något nedsättande om någon som sitter i bilen helt oprovocerad och inte någon annan säger till. Det är
riktigt fucked up.
Mm. Och det händer ju liksom, det händer ju.
Ja.
Så, men det är ju bara det som ska bort liksom. Mm. Alltså det är ju bra att man får reda på att det är så.
Ja.
Så sådär. Men det vet man i och för sig. Det finns till och med ljudinspelningar på det också.
Ja.
Så. Men fan, ja, kudos till honom som bara la ut allt. Som la kutten på bordet.
Ja,
grejerna på bordet.
Men och sen så också, för det där är ju så här, alltså, hade det varit någon slipad politiker så hade man bara, nej, det går inte ut över. Men jag menar, det är också en människa. Så att obviously, om du har en dålig dag så är det jävligt svårt. Eller du vet så här, det är klart man gör sitt bästa för att saker inte ska gå ut över någonting annat.
Mm.
Men sen så finns det ju en skillnad mellan att ha en dålig dag och att det går ut över att någon på så vis att man skjuter någon.
Ja, att man skjuter en handikappad.
Ja, men till exempel.
Ja.
Eller att man har en dålig dag och bara erkänner att så här, om jag har en dålig dag så kommer det gå ut över mitt arbete. Skulle han säga att det inte gick ut över sitt arbete, då skulle ju han behöva vara en robot. Liksom.
Ja, Robocop.
Ja.
Alltså,
man och han är inte att leka med.
Nej. Alltså, han är... Vad är det han säger? 50% man, 50% robot, 100% police. Det är så det säger.
Superläskigt.
Visst. Så alltså, Robocop. Ja, det är fan, det är 100% polis.
Ja.
Det är det man vill ha. Det är mer 100% polis i livet.
Ja. Ja, men alltså, och typ lite så här, eller i och med att vi gör ett, eller vi har ju en lite samhällskritisk vinkling i våran podd liksom. För att vi, alltså i grund och botten är det ju för att vi tycker att det är kul att prata med varandra.
Mm.
Men det handlar ju också om att vi vill belysa de delarna av drogdebatten som är helt åt helvete och som gör att folk i slutändan bara dör av det liksom. Så att det är ju en till viss del samhällskritisk podd.
Ja.
Och sen så till exempel som i och med det här dödsfallet som jag har varit med om och så har jag varit med om alltså så jävla grymma poliser och människor som är liksom står i samhällets tjänst som har tagit hand om mig och det här ärendet på ett sätt som är så himla beundransvärt så att jag vet liksom inte ens vart jag ska börja. Man bara tack för att det finns så pedagogiska fina poliser och sjukvårdspersonal och alltihopa liksom.
Mm.
Så att med det, alltså även om jag visste det innan, det har jag alltid vetat. Jag har försökt att hålla en balanserad ton i den här podden också så att man inte bara hatar alla poliser. Mm. För jag gör inte det.
Mm.
Men liksom nu är det för mig ännu mer viktigt än tidigare att man gör skillnad på liksom bra och dåligt polisarbete så att säga och bra och dåliga regler och lagar liksom.
Ja.
För att det är ju framförallt så att poliserna bara följer de keffa fucking droglagarna som finns liksom,
ja, nej, men
och
alltså, gör så sitt är det ju.
Jobb liksom.
Så är det.
Och sen så finns det ju massa människor som ja, blablabla. Men i alla fall för min del så har det blivit ännu viktigare än förut att vi liksom får fram den här nyanserade bilden som är den som saknas liksom.
Ja.
Så det är skitfett att du till exempel är HD-ready med det här fallet.
Mm.
För att man vill fan veta.
Man vill veta var gränserna går. Ja. Och sen så vill man, sen så fan, jag längtar tills lagen läggs fram. För just nu känns det bara som de förhalar det här.
Ja.
Alltså de förhalar det här på grund av sin magkänsla. Vi skulle ju kunna reda ut det imorgon vad svenska folket tycker. Vi kan börja där och bara kolla. Ja. Alltså, för förmodligen så tycker, alltså jag skulle inte bli förvånad om liksom en större del av svenska folket inte vill legalisera. Förstår du vad jag menar?
Ja, precis.
Men däremot också, för medicinskt bruk så finns det inte riktigt någon där finns det inte riktigt någon ursäkt.
Men jag sen kan, så är det ju också med det underlaget så här, om största delen av svenska befolkningen skulle få reda på att avkriminalisering av eget bruk skulle leda till extremt mycket lägre dödsfall liksom. Då skulle det ju vara en annan femma. Jag tror att förhoppningsvis så skulle folks hjärtan mjukna lite grann liksom,
en annan
eller folks
femma.
Åsikter. För att i grund och botten anledningen till att du överhuvudtaget blev harassad av poliser och att de började ge sig på din musik, det är ju för, alltså det är ju in the name of kriget mot droger.
Mm.
Det handlar ju inte om att de inte gillar rapmusik, det handlar om att Sverige är livrädda för knark.
Mm.
Och sen så håller de på att stänga ner rapkonserter eller vilken jävla musikstil som helst som är som de enligt i deras huvud är förknippad med droger, för att de tycker att det är mer värt att folk inte ska knarka än att folk inte ska få ta del av kultur och leva sina liv och må bra liksom.
Mm.
Och de räddar inte liv på det sättet, och läser man statistik så är det jättelätt att fatta det liksom. Men ja.
Ja, nej, så därför måste vi gå under jorden, för vi kommer aldrig sluta ha fest och vi kommer aldrig sluta ha roligt och vi kommer aldrig sluta att träffas.
Nej.
Vi kör konserter precis som vanligt liksom, tills allt är precis som det ska.
Ja. Ja, inte nu under corona, men
men vi har ju gjort det, alltså vi har ju fintat, alltså, vi har ju fintat bra. Alltså,
ja, vi har bara inte fintat viruset. För att det är ju
men coronaviruset. Nej. Alltså, det är ingen som vill spela nu. Liksom.
Nej.
Det vore inte ball att samla ihop liksom 3000 pass nu.
Nej.
Mm, så man får, det får man vänta med.
Ja.
Men när vi kommer tillbaka efter det, då kommer vi att göra det direkt. Alltså direkt. Det första som kommer att hända är att vi samlar ihop 3000 pass. Att vi fixar allt som behövs för att ha en riktigt jävla utomordentlig kväll. Sen så bygger vi upp en sjukt fet jävla scen. Uh-huh. Vi ringer dit några potenta jävla slungare och några dansare som världen aldrig har sett. Du vet, några sådana där riktiga jävla femdagars proffs som bara kan vara legendar. Och sen så bygger vi upp en sån här sjukt chill jävla område med bra möjligheter för att kunna festa i flera jävla dagar i sträck. Sen tar vi dit alla våra kompisar och sen så har vi den största festen som vi har haft på, ja men fan, säkert 10 år liksom.
Det var kul.
Alltså det, ja men alltså fan, fattar du vad folk längtar. Alltså jag hade liksom, jag hade en 25 datums turné som jag skulle släppa, alltså precis i, alltså det, affischen är klar.
Vad liksom. Är det så?
Affischen är klar. Kim har gjort affischen. Nej. Alltså det står liksom, på alla den datum. Står nog 20 datum i alla fall, och sen så hade det ramlat in 5 till. Så liksom, jag, och fan, jag såg fram emot det så jävla mycket. Alltså, jag skulle liksom vara ute och bara, jag skulle vara ute och bara
tjata hela sommaren.
Nej men fan verkligen, så det är det, men fan, jag är sjukt glad ändå, för jag ser fram emot den här festen. Jag ser fram emot den här feta jävla festen. Ja men i september, ja. Alltså jag ser fram emot festen i september, och om den inte har öppnat då, som det förmodligen inte har, då får vi köra i oktober. Men på min födelsedag den 9 september kan jag säga redan nu att då kan ni ju, Då kommer du förmodligen att ha en väldigt, väldigt trevlig kväll. En extremt drogfri helg kommer att utlovas till alla.
Som varar ända till min födelsedag den 25 oktober.
Alltså du, fan. Vi ska ha ett spa-festival.
Åh, ska vi ha...
Spa-festival.
Spa-festival blir supertrevligt. Ska vi ha nykter augusti i år igen?
Ja, kan jag tycka mig. Nykter augusti var roligt, då kunde man festa hårdare.
Ja, vi hade tid att festa mycket mer då.
Då kunde man dansa mycket, mycket längre.
Ja.
På energidrycker.
Åh, fy fan alltså.
Alltså, de är ju så kraftfulla.
De är så jävla fan, starka. Typ, energidrycker är jävligt påfunn.
Ja, nej, men alltså, vad fan. Där
det är det starkaste jag testat.
Där sitter man med en påse olagligt tjack.
Ja.
Och bara somnar. Och så dricker man 4 stycken såna Frank 500. Alltså jag är vaken i, bara, man bara sitter på internet, headshot internetcafé på Segervång och bara gibbar i 5 dagar och sen signar man ner död till golvet som en Starcraft spelare.
Ja, det är inte bra för hjärtat alltså.
Nej, men det är
bra för hjärtat kan jag
alltså,
säga.
Alltså extremidrottare knuffar ibland sina kroppar till enorma prestationer och ibland håller det inte, men jag respekterar dem för att de försöker, det är det.
Det är sant.
Alltså har du sett han som skulle gå den, jag vet inte om det kallas en extremsport, men han som skulle gå på lina mellan World Trade Center, mellan Twin Towers.
Den gamla?
Ja. Det är en av de mest ångestladdade filmerna jag har sett i hela
världen. Alltså den är så jävla jobbig.
Jag får ångest nu när jag tänker på när han vet att han ska dö. Liksom han försöker sätta sig ner och han ramlar ner. Ja, det är så fucking jävla sämst. Alltså,
ja.
Samma sak.
Gå inte på lina.
Nej. Evil Knievel. Har du sett Evil Knievel köra den här djävulsklyftan med motorcykel?
Ja. Just det var han var motorcykel.
Alltså det är också.
Det är inte bra.
Nej men alltså det är ändå testiklar att sätta livet på linan för något man. Det är väldigt korkat. Det är extremt korkat. Det är ett tecken på.
Korkadhet.
Men fan, när man kör där i sin mantel och bara, alltså vad är det, Evil Knievel hade mantel för att det liksom han dog med manteln på. Jag tycker ändå det är så här. Det är ändå fan det närmast man kom en Marvel-hjälte liksom. Sjukt. Underkroppen var en motorcykel. Han är som en kentaur liksom och bara glider i så, typ brottardräkt liksom och bara vinkar till publiken. Sen bara kör med manteln och bara dör. Som jävla king.
Men det var ju hans lifestyle.
Ja, nej men alltså han var livsstilsidrottare.
Ja. Vi har en fråga här från Mohammed. Har du hoppat fallskärm och om du inte har det, varför har du inte gjort det?
Jag Jag har blivit erbjuden att hoppa fallskärm.
Det kan jag tänka mig.
Flera gånger. Kommer ihåg Herbert sa en gång bara, okej, vi ska göra ett gig i Linköping och sen som en del av betalningen så får vi hoppa hur mycket fallskärm vi vill under en hel dag.
Hur mycket fallskärm vi vill? Okej, vi kan ju easy.
Ja, jag menar så, och vad ska man säga? Fall, alltså där går till och med gränsen för mig för vad jag tycker är för liksom. Ja, men alltså man kan inte dö av så jävla många grejer. Det är om man ramlar under vattnet, ja, eller om man är kör bil full, eller om man ramlar från en höjd. Det är de tre, ja, typ, ja, lite så. Alla de andra är, det är svårt liksom. Det är svårt. Men de tre, så där tänker jag att jag ska hålla mig borta från att köra full, att hoppa fallskärm och att somna i badkaret efter en hel flaska lin. Det är de tre grejerna. Det är enda chansen man kan dö på. Alltså sen är du odödlig. Håller du dig bara utanför
dem?
Nej,
men jag hör dig.
Det är alltså, lungcancer också, kanske.
Jag gillar inte kickar för kickars skull så himla mycket. Jag tycker att det är inte så, jag tycker inte att det är så kul att utsätta mitt liv för fara så.
Mm.
Så jag gillar ju berg- och dalbanor och sånt, för då sitter man ju fast. Men jag gillar inte, jag
har inte heller, Mexico City. Alltså,
jag har inte heller hoppat fallskärm.
Inte?
Nej, jag har inte gjort det. För jag vill inte heller dö. Alltså jag tänker inte.
Har du hoppat fallskärm, mamma? Okej, mamma, du har inte heller hoppat fallskärm.
Men alltså grejen är den, efter att ena ODZ Edvard kom ner från, alltså den ena klarade ju galant och tyckte typ
kom ner från Mount Everest.
Men när den andra kom ner, alltså för fan, han bara "Aah!" Det var det värsta han har gjort.
Okej, de har hoppat fallskärm.
Ja, men exakt. Men det var, Gurra tog ju med dem. Gurra och Legis tog ju med dem. Och så hoppade de fallskärm. Och typ den ena bara, men ja, fan, det var en bra dag. Och den andra bara, fuck this shit, bara det värsta jag gjort.
Tandemhopp med en instruktör med full erektion rakt upp i din anus.
Du liksom.
Ja, nej, men alltså du vet den bara fladdrar så här, och så bara ligger han där bak och man bara känner han blir hårdare och hårdare. Nej, han är bara fastspänd bakom dig och det bara, ja, men du känner det bara.
Jo,
det är så. Alltså instruktören får erektion 100% av gångerna. Det har jag sett på Klovn.
Ja. Just det, jag har fortfarande inte sett Klovn.
Nej, men där går de igenom det att fallskärmsinstruktörer. Det är det som händer varenda gång. Liksom. Man sitter fastspänd i en sele.
Ja.
Men jag vet inte om det är så. Jag har aldrig hoppat fallskärm. Men vi får fråga.
Det blir tandemhopp.
Ja, men man kan ha en tjej som instruktör. Funkar alltid liksom.
Ja. Fan, vi kanske har ett helt avsnitt där. Eller? Jag tror vi har det. Kolla hur lång tid det har gått. Ja, perfekt. Vi har ett helt avsnitt.
Tack för oss, tack för halvbotta hos mig den här gången.
Tack alla kära, vi är tillbaka snart.
Det är vi.
Puss och kram.
Puss och kram.
Hej. Man walks a go in the rain. Man walks a go in the rain. Man walks a go in the rain. Walks a go in the rain. Half nigga man walks a go in the rain. Half nigga man walks a go in the rain. Half man walks a go in the rain. Go in the rain. Half a nigga man walks. Go in the rain. Half nigga man walks. Go in the rain. Half nigga man walks. Go in the rain. Half nigga man.
ta sönder gåsen. Du ruttar bötten av dessa effekter, the effects. Du är samma så effects.
Det är inte bara effects. Ish, alla vet att jag bara sånta såna bara blazer på det då. Alpha, nigga, man, walk, go, in the rain. Alpha, nigga, man, walk, go, in the rain. Oh, half a nigga, man, walk the. Melodin. Det är melodin.